Det här är P1, Sveriges Radio.
Publicistisk härdsmälta när ledarsidor okritiskt återgav en antisemitisk händelse som inte var sann.
Nej, jag tyckte de hanterade bedrövligt dåligt. Det fanns ju inget publicistansvar att publicera från början.
Blev medier nyttiga idioter när Greenpeace-kampanj styrde strålkastaren mot Sveriges fulaste kalhygge?
Det spär på en polarisering och kanske också en misstro över hur medier bevakar frågor som landsbygd.
Och så den andra delen i vår sommarserie om några av världens allra mest nischade medier.
En rymdvarelse våldförde sig på min grästrimmare.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Förra veckan skrev flera av landets ledarsidor om problemet med antisemitism i svenska skolor. Och de byggde alla på samma anekdot. Men en efter en försvann ledartexterna och begravdes på de avpublicerade artiklarnas kyrkogård. Anekdoten de byggde på visade sig nämligen vara osann. Vår reporter Fanny Hedenmo har i veckan gått till botten med vad som hände när ledarsidor lekte viskleken och okällkritiskt spred en grovt saltad historia.
Allt börjar med ett panelsamtal. Bara ett i mängden på Almedalsveckan i slutet av juni.
Ska välkomna resten av panelen upp så ska jag presentera er.
Tidningen Dagen står värd. En panel ska prata om antisemitism och islamofobi. Ärkebiskopen Martin Modéus är med, en rabbin och en imam. Och så en forskare från Göteborgs universitet.
Ja, jag heter Christer Mattsson och är forskare och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat om antisemitism. Och det var anledningen till att jag var med i panelsamtalet.
Det drygt 45 minuter långa samtalet läggs ut på YouTube. Och det är sen därifrån som en liten 2 minuter lång snutt av Christer Mattssons anförande ska klippas ut och få eget liv på sociala medier och på svenska ledarsidor. Christer Mattsson berättar en historia han fått höra på en skola. I kölvattnet av Hamas attack mot Israel den 7 oktober så har ett barn i grundskoleåldern blivit utsatt för antisemitism, säger han. Det är en detaljerad berättelse som involverar hela skolan. Barnet benämns med ett ovanligt förnamn, ålder, stad och föräldrarnas nationalitet. Och barnet, säger Christer Mattsson, vet om att han berättar det här.
Hon vet om att jag berättar detta. Ja, det var i samband med en fortbildning som jag hade på den skolan som jag fick höra om den här historien. Och så låg den där i bakhuvudet på mig helt enkelt.
Klippet får stor spridning på plattformen X. Och sen dröjer det inte länge. Under loppet av några dagar återges den här händelsen så gott som ordagrant på en handfull svenska ledarsidor. Bland annat Svenska Dagbladet, Norra Skåne, Expressen och Kristianstadsbladet. Där används den som ett tydligt och skrämmande exempel på den utbredda antisemitismen i svenska skolor. Och barnets namn och ålder används som dragplåster i rubrikerna. Men ingen av ledarskribenterna försökte gå till botten med vad det egentligen var som hade hänt på skolan. En som däremot gjorde det var nyhetsreporten Olle Råde på Göteborgs-Posten.
Ja, men vi snappade väl upp nyheten via sociala medier och utifrån Expressens ledartext. Och eftersom det framkommer rätt snabbt att det handlar om en Göteborgs skola så tänkte vi att eftersom det var ett bevakningsområde så tänkte vi att det här får vi kolla upp.
Olle Råde börjar ringa runt och han får bland annat tag på skolans rektor.
Ingångsvärde var ju att ta reda på vad som hade hänt och prata med alla inblandade för att liksom reda ut vad som faktiskt hade hänt. Och min bedömning är väl att det var väl lite anekdotiskt och det första rektorn sa var att den var ganska överdriven hans bild av vad som hade hänt.
Till sist fattades beslutet att inte publicera. Även medierna har pratat med en källa med god insyn i vad som faktiskt hände på skolan. Och som säger att berättelsen som spreds är felaktig. Och att anhöriga aldrig kontaktades av någon av ledarskribenterna. Det var först när anhöriga själva kontaktat redaktionerna, dessutom upprepade gånger, som texterna till sist en efter en plockades bort. Endast i ett fall, Expressen, ersattes ledartexten med en kryptisk rättelse. Nya uppgifter har tillkommit, står det, och händelseförloppet kan inte verifieras i detalj. Men frågan är ju, hur kunde det här hända?
Ja, det är Patrik.
Patrik Kronqvist är politisk redaktör på Expressen. Varför gjordes inget försök från Expressens håll att kontakta familjen, skolan eller åtminstone Christer Mattsson före publiceringen av den här texten?
Det vi har gjort är att citera en högt ansedd forskare som talade om sitt specialområde på ett seminarium. Och det är inget konstigt med det. Vi citerar ju ofta tjänstemän eller experter eller politiker vad de säger på föreläsningar eller på presskonferenser och så. Sen i ett senare läge, om den källan som vi har bedömt som trovärdig, om den uppgiften visar sig vara fel, då ändrar vi den naturligtvis. Men det är inget konstigt med att återge vad experter berättar offentligt.
Ett samtal till Christer Mattsson hade ju visat att det här var inte en del av hans forskning. Han har inte forskat på det här exemplet. Det här är en anekdot han har hört. Det enkla samtalet.
Ja, nej, men vi utgick från att de uppgifterna var korrekta.
Sofia Nerbrand.
Även Sofia Nerbrand, politisk redaktör på Kristianstadsbladet, nåddes efter publicering av information om att Christer Mattssons berättelse inte stämde med verkligheten.
Då var en kollega till mig som hörde av sig och sa att du, det här verkar inte riktigt ha gått till så som han påstod på scenen. Och jag är ensam på min redaktion och jag hade gärna själv gjort hela den här uppföljande biten. Men sen så bara insåg jag, har inte tid att ringa honom och familjen och kolla upp det som en reporter. Så var det med det.
Du beskrev ju att du hade, om du hade haft tid, hade du gärna ringt till Christer Mattsson och så. Men istället så blev det ju att du återgav vad han sa. Var det korrekt, tycker du, i efterhand?
Ja, det tycker jag. Mycket av det vi gör handlar ju ofta om att kommentera vad andra liksom påstår. Och det här var ju ett publikt sammanhang med en väldigt profilerad person från Segerstedt Institutet, forskare som drog den här historien.
Och så var det där med namnet. I ledartexterna publicerades flera detaljer om barnet som gjorde att hon kunde identifieras. Christer Mattsson sa ju själv i panelsamtalet att barnet visste om att han berättade historien. Men vi på medierna kan bekräfta att något sånt medgivande från vårdnadshavarna aldrig har funnits. De hade aldrig varit i kontakt med Christer Mattsson. Hur gav hon sitt medgivande till det?
Ja, det är uppenbarligen så missuppfattade jag den informationen som jag har fått ifrån början.
Hon hade inte sagt att du fick använda anekdoten?
Uppenbarligen inte.
Okej. Expressens Patrik Kronqvist medger att det var fel att publicera barnets namn.
Där gjorde vi ett misstag. Det borde inte alls ha varit så pass detaljerade uppgifter. Det borde inte ha varit med i publiceringen.
För jag tänker att det är svårt att tänka sig sådana detaljer i en nyhetsartikel till exempel, om det är en flicka som har blivit utsatt för någonting. Är det lite andra rutiner så att säga när det handlar om en ledartext?
Nej, vi ska inte ha lägre krav på ledartexter. Så det här, jag kan bara erkänna att det här inte blev bra. Och så fort det påtalades för oss så tog vi ner texten och tog bort de detaljerna. Så att det ska absolut inte vara lägre krav på ledarsidor.
Men Sofia Nerbrand på Kristianstadsbladet, hon tycker att det blev en bra publicering trots att den nu är borttagen.
Jag skulle kunna skriva den här texten igen för att jag utgick ifrån att det han sa stämde. För hade han inte sagt under seminariet att det här var okej för flickan, han använde själv flickans namn publikt, så hade jag förmodligen inte använt hennes namn. Men eftersom det redan var gjort, och det var också gjort av åtminstone Expressen, när jag skrev, så det var mer en stilistisk sak. Men sen så plockade jag bort det. Det var liksom ingen stor sak för mig egentligen att, att skriva om det sen.
Jag blir lite nyfiken på hur mycket du anser att du har ett eget ansvar som publicist. Alltså du är politisk redaktör, du skriver en text.
Absolut.
Och vad Expressen gör och vad han gör.
Jo, men det är därför jag också samt tog bort
Ja,
namnet.
Men det skrevs ju vid något tillfälle. Det fanns ju en ursprunglig text med ett namn.
Men då försöker jag förklara för dig. Hade han inte stått på scenen och sagt använt hennes namn under hela liksom, när han lade fram texten, då så säger det redan namnpublicister och det är inte med efternamn.
Jag förstår, men alla publicister och journalister vet ju att när det trycks i den egna tidningen så är det ett eget publicistiskt beslut och inte någon annans.
När jag blev uppmärksammad på en del av reaktionerna, då valde jag att plocka bort det.
Tillbaka till Patrik Kronqvist på Expressen.
Den här familjen har ju lidit en publicitetsskada av bland annat eran publicering. Hur ser du på det? Vad tar du för ansvar för det?
Det är djupt problematiskt, djupt olyckligt och jag beklagar det verkligen. Och det är också därför vi agerar direkt när vi påtalas de här problemen och ändrar publiceringen och avpublicerar den till slut.
I en så pass känslig fråga, är det orimligt att anse att en ledarskribent tar sig lite tid att kolla det de bygger en ledartext på?
Sofia Nerbrand på Kristianstadsbladet.
Ja, alltså, ska jag säga så här att jag tycker det här har varit en väldigt bra tankeställare. Det jag gjorde var att skriva en kommenterande text om antisemitism generellt. Men det här blev en väldigt stark och bra ingång till ett väldigt viktigt ämne att ta upp.
GPs nyhetsreporter Olle Råde, den enda journalisten som faktiskt kollade den här storyn, häpnar över andra mediers agerande.
Nej, jag tyckte de hanterade det bedrövligt dåligt. Det fanns ju inget publicistansvar att publicera från början. Även en ledarredaktion har ju ansvar att kontakta anhöriga när man gör en sån publicering, ska jag säga.
Christer Mattsson, forskaren från Göteborgs universitet och källan till anekdoten som spreds som en löpeld i svenska medier.
Ser du något eget ansvar i hur det här utvecklade sig?
Jag skulle inte sagt namnet till att börja med.
Just det.
Sist här i Fanny Hedenmos reportage hörde vi Christer Mattsson på Segerstedts institutet. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
För första gången sedan Israel inledde sin offensiv mot Rafah i maj har nu internationella journalister släppts in i staden. Bilder visar den totala förödelsen. Rasmassor, kollapsade byggnader och utbrunna bilar. En handfull journalister kördes runt av IDF i militärfordon och innan artiklar och bilder fick publiceras så var materialet tvungen att godkännas av militären. Det rapporterar nyhetsbyrån AP vars utsända var en av dem som guidades runt. På nyhetssajter försvinner de en efter en, kommentarsfälten. Men på Spotify går man i motsatt riktning och inför nu en kommentarsfunktion på poddavsnitt. Upphovspersonen till podden kan sedan avgöra vilka kommentarer som ska synas och själv gilla och ge replik. Det rapporterar Dagens Media.
Ibland blir en reklamkampanj tacksamt mediastoff. Ett bra uppslag för lättsammare reportage och klackiga studiosamtal. Och samtidigt ett lyckat PR-maskineri för företag och organisationer. Och nyligen blev det jackpot för miljöorganisationen Greenpeace. Vi på medierna har i veckan kikat närmare på en tävling som de arrangerade som fick stort mediegenomslag och som slog sig rakt in i den så känsliga debatten om skogsnäringen.
Här är det. Sveriges fulaste kalhygge finns i Sunne i Värmland.
Det finns en ganska ensidig bild här av att skogsbruket står i någon form av motsatsställning till natur och klimat.
Det här är Martin Tunström, politisk chefredaktör på Småländska Barometern.
Och den bilden tycker jag späs på av hur man också ganska symptomatiskt behandlar den här tävlingen.
Ja, Martin Tunström reagerade och skrev en ledartext om hur medier rapporterade om Greenpeace-tävling Sveriges fulaste kalhygge.
En mindre smickrande tävling där miljörörelsen Greenpeace uppmanat allmänheten att skicka in bilder på sin, ja, favorit.
Martin Tunström kallade för att medierna gick i kalhyggesfällan.
Jo, jag reagerade över den onyanserade bild som förmedlades i reportage om Greenpeace tävling. Det är ett ganska vanlig avverkning i Sunne, utmålas som ett problem, som något som ska problematiseras.
En jury bestående av 4 personer, 2 från Greenpeace, en renskötare och så artisten Fricky, tog fram 5 finalister bland de inskickade bidragen. Drygt 3000 personer röstade och vinnare blev ett kalhygge, inte långt från Martin Tunströms gamla hemtrakter i Värmland. Det är inte tävlingen i sig han är kritisk till.
Greenpeace har ju sin fulla rätt att driva opinionsbildning, utan det är hur andra har förmedlat deras nyhet.
När Greenpeace presenterade tävlingen i ett pressmeddelande så var det många medier som gjorde lokala vinklar och studiosamtal om kalhyggena. Däribland SVT, både riks- och lokalt.
Jag blev kontaktad av en kollega i Stockholm som berättade att de i förväg hade fått tag på resultatet av en omröstning gällande Sveriges fulaste kalhygge.
Det här är Frank Stenström, ställföreträdande redaktionschef på SVT Värmland.
Och att vi kunde ta kontakt med den person som hade skickat in en vinnande bild.
All the animals are gone, the birds are gone, the plants are gone, the mushrooms are gone.
Och samma dag tog vi också kontakt med Sunne kommun som äger den mark där kalhygget genomfördes.
Sveriges fulaste kalhygge på er mark. Vi kanske ska säga grattis, eller hur känns det?
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men vi har ju förstått att vi har blivit utsedda till vinnare i den här omröstningen.
Och då fick vi beskedet att kalhygget var genomfört på grund av att det hade varit omfattande angrepp av granbarkborre.
Blir det inte lite av en icke-nyhet då när det faktiskt var oundvikligt med det här kalhygget?
Tvärtom så höjer det nyhetsvärdet i historien. Det där var ingenting som var känt av våra tittare eller läsare.
Greenpeace-tävling om Sveriges fulaste kalhyggen var en kampanj för att protestera mot ohållbart skogsbruk. Men i det vinnande kalhyggets fall så var det en åtgärd för att förhindra fler angrepp av granbarkborren. Det var med andra ord en räddningsåtgärd för omkringliggande skog.
När en så tung aktör går ut och namnger ett kalhygge i Sverige som Sveriges fulaste. Nyhetsmässigt är det intressant.
Men riskerar man inte att bli lite av nyttiga idioter i en kampanj för Greenpeace?
Den risken finns alltid, och ytterst är det ju våra tittare och läsare som får avgöra om vi är trovärdiga.
Flera ledarsidor har kritiserat medier och anser att Greenpeace-kampanjen blev bränsle i skogsdebatten på ett ensidigt rapporterat sätt. Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern, igen.
Det problematiseras som något sätt bekymmer.
Ja, det här var ju ändå de facto en skönhetstävling, eller en motsatsen till en skönhetstävling kanske man ska säga. Är det ändå problematiskt att medier uppmärksammar just det utifrån de aspekterna, det vill säga skönhetsaspekterna?
Ett problem är ju att det någonstans spär på kanske det vi kallar konflikten stad-land. Och det spär på en polarisering och kanske också en misstro över hur medier bevakar frågor som landsbygd, skogsnäring och kanske också industri i viss mån.
Nu till den andra delen av vår sommarserie om världens mest nischade medier. Vår reporter Robin Jonsson har porträtterat medierna som ägnar sig åt de smalaste tänkbara frågorna på de mest speciella platserna. Den här veckan blir det något från arkivet. Om mystiska väsen och en finurlig man från Frankfurt.
I början av 90-talet börjar en rad mystiska rykten att dyka upp runt om i Sverige. Det tisslas och tasslas på mellanstadieskolor, äldreboenden och arbetsplatser. Berättelser om utomjordingar, vampyrer och grottmänniskor. Gränsen mellan det verkliga och det paranormala suddas allt mer ut. Och det spöklika är att ryktena inte kommer från någons mun. Det har stått i tidningen.
Livrädd trädgårdsmästare förföljs av utomjording. En rymdvarelse våldförde sig på min grästrimmare.
Det sker månad efter månad.
Amerikas dolda skam. Nyfödda bebisar smugglas in i USA i vattenmeloner.
Oavsett årstid.
Vaxdockan av Hitler gråter riktiga tårar.
Och alla berättelser kommer från samma tidning. Från en liten redaktion i Haninge utanför Stockholm sipprar makabra historier ut. Den ena galnare än den andra. Tidningen, som snart kommer att få kultstatus, heter En dingdingvärld. Berättelsen om en dingdingvärld börjar redan på 60-talet med en finurlig man från Frankfurt.
Det finns ett uttryck på tyska som heter der Ruf des Nordens. Det är alltså vissa människor har en Nordens kallelse. Alltså de drabbas av någon slags vanvett.
Mannen heter Hans Hattvig. Och Hans är helt besatt av Sverige.
Jag blev så fascinerad som många av mina landsmän att av det svenska landskapet, de svenska blondinerna och allt sånt där, va? Så den kombination svenska blondiner, svensk landskap, svensk kultur, allt det där, det var ju det som lockade mig till Sverige.
Han är grafisk designer i grunden och ett av hans första jobb blev på tidningen Piff, Paff och Raff. En behändig porrtidning i fickformat.
Man kunde smyga med den här format, med den här tidningen som har ett litet format. Den kunde man bara stoppa in i bakfickan och sånt där.
Men det dröjer inte länge innan Hans Hattvig kommer in på popkulturella ungdomstidningar. Han börjar på tidningen Tiffany och startar sen Poster och OK. Allihop blir omedelbara succéer. Och en stor del av arbetet med poptidningarna innefattar att besöka några av Stockholms fotografiska bilderbyråer.
Och då var det upp till mig helt enkelt att plöja igenom de här tusentals med bilder och plocka till mig det som jag tyckte var gångbart, va?
Bland fotografierna på Madonna, Michael Jackson och Samantha Fox upptäcker Hans en udda bildkategori. Bilderna hör främst till skruvade reportage i tidningen Weekly World News från USA.
Och då hittade jag många sådana här märkliga, kuriosa bilder, va? Mannen med världens längsta skägg eller kvinnan med tre bröst och sådana saker. Och då tänkte jag, men gud, där borde man göra någonting. Blanda det äkta med det oäkta eller det fejkade med det äkta.
En lampa tänds hos Hans Hattvig. En skämttidning med nyheter så bizarra att de kanske kan vara sanna. Året är 1992 när tidskriften En dingdingvärld blir till. De stora förläggarna tror först inte på Hans idé och därför betalar han för de tre första numren själv. Namnet tar han från komedifilmen It's a Mad, 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 Mad World från 1963.
Vad är det du ser här?
Alltså här på den första då ser man en slags Dracula-figur med förfärliga huggtänder och sånt där. Och så har man en rubrik här. Skytten har mördats och vampyr Dracula lever, bildreportage. Och så har man lite andra rubriker. Man ska inte ha mer än max 3-4 rubriker eller underrubriker. Och där står det, Rachel höll på att bli tokigt. Hon har smaklökarna under fötterna till exempel. Så jag menar, det är så galet. Eller Nunna blev magdansös, va? Alltså det är sådana saker som är så absurd.
Tidningen blir en succé direkt. Han anlitar några frilansare för att översätta artiklarna från Weekly World News och tidningen får snabbt kultstatus i Sverige. Han designar hela tidningen själv. Och vissa teman är ständigt återkommande. Till exempel att Elvis lever.
Jo, men du vet, när det gäller Elvis, det har alltid varit sådana här stories i omlopp att Elvis, minns han inte är död och han lever fortfarande och han är i Las Vegas. Och det hör nästan till vårt kulturella arv att vissa saker, de pratar man väldigt mycket om och fantiserar mycket om. Och det är Elvis och det är UFOs och sånt där.
Han bestämmer sig tidigt för att ha två typer av artiklar. Artiklar i färg och artiklar i svartvitt.
Det som var fejkat, det ska vara svartvitt. För då kunde man lätt manipulera bilderna, man kunde alltså klippa ihop, för att det fanns ingen Photoshop och sånt där. Utan då kunde man klippa ihop svartvitt bilder och göra någon vansinnig story, va? Och sen på baksidan då hade man de riktiga reportage som du vet, såna här världsrekord i någonting, han åt 50 hamburgare eller någonting den stil.
Och tidningen begränsar sig inte till allt mellan himmel och jord. Utomjordingar återfinns i nästan varenda nummer. Suddiga bilder på flygande tefat och människor som förskräckt pekar mot himlen. Men det handlar även om mer blygsamma fenomen. Som mannen som har fastnat i en gäspning.
De enkla grejerna är svårare att skapa. De mest urflipprade grejerna, det kan man, du kan ju hitta på vad fasing som helst. Alltså.
Under hela 90-talet basunerar Hans Hattvig ut artiklar. Den ena märkligare än den andra. Och framgången börjar generera intresse utomlands. En översatt version av tidningen börjar ges ut i Norge, Finland och Danmark. Men här stöter Hans på problem.
Men så småningom fick till exempel danskarna för sig att de vill göra sin egen dingdingvärld. Och vad innebär det? Och det innebär att de la in en jäkla massa porr eller halvporr eller översexade saker och så vidare. Ja, men det är världens längsta kuk och sånt där.
Tidningen som främst har riktat sig till barn och äldre riskerar att förlora sin busiga framtoning och övergå till något rakt av vulgärt.
Då hade vi redaktionsmöten nere i Danmark och det blev strid mellan mig och de här andra journalisterna, för de tyckte att nej, vad fan, Hattvig, det är lite mossigt där, han vill vara så jävla snäll och sånt där. Det har ingenting med snällhet att göra. Jag är inte rädd för lite naken eller sånt där. Men det måste finnas balans i saker och ting.
Men trots att det inte står någonstans på omslaget att en dingdingvärld är en skämttidning, tycker Hans Hattvig att det framgår ändå.
Det är självklart, för att man ska ändå underskatta folks intelligens. Folk säger ju att folk är dummare än man tror. Men så är det inte. Folk är smartare än man tror.
En dingdingvärld gavs ut mellan 1992 och år 2000 i Sverige. De sista åren utan Hans Hattvig. Och när vi ses har han med sig ett exemplar. Men märkligt nog är det inte hans egen tidning han har med sig.
Hallå!
Hej!
Det här är Gudrun Sotomayor och Benny Hoss. De har återupplivat tidningen tillsammans med Kai Falmucht, Lorraine Ulfkrok och Renzo De La Gardi. Alla namn är alias. En dingdingvärld har återuppstått som lokaltidning. Ett dingding Göteborg.
Alla vi i tidningen älskar ju en dingdingvärld som barn och tonåringar.
Ja, det var ju också en ganska skrämmande upplevelse.
Varken Gudrun Sotomayor eller Benny Hoss tänkte att artiklarna i den riktiga tidningen var på skämt när de läste dem som barn.
Jag tog mycket på allvar. Jag kunde nog inte riktigt förstå hur att det kunde vara skämt, för det stod ju i den här tidningen och det var bilder och det var, men det här är ju på riktigt. Mm. Men samtidigt så, men kan det verkligen stämma? Fast jag trodde samtidigt kanske lite för mycket på det, ja.
Med Hans Hattvig som ledstjärna började återigen sippra ut makabra reportage om fascinerande karaktärer.
En av mina då personliga favoriter från vårt första nummer då är hälften man, hälften bil, 100% snut.
Vännerna träffas och spånar. Mycket dyker upp bara under blöta kvällar på pubben. Men tidningen har alltid varit ett hobbyprojekt. Och de är noga med att påpeka en sak. Syftet är inte att stjäla Hans Hattvigs idé.
Vi visste inte om han skulle gilla det här överhuvudtaget. Om han skulle känna att vi gjorde någon slags intrång här på hans skapelse. Vi gör det som en hyllning till honom. Mm. Och vi vill inte alls ta heder från Hans Hattvig. Utan det här är snarare som sagt att väcka liv i det här igen.
Men när han kom då till mig och vi snackade. Han hade liksom inte med sig något ex av sin egen tidning. Han hade bara med sig er tidning.
Är det sant?
Va?
Skojar du? Fan vad fett.
Det här är helt otroligt.
Ja, det är otroligt. Det ser ut som helst de andra. Det är väldigt fint att höra på oss där. Verkligen.
Reporter här var Robin Jonsson. Och det var allt vi på medierna hade att bjuda på för den här veckan. Ljudet skötte Fredrik Nilsson. Och jag heter Martina Pierrot. Medierna är tillbaka igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.